Amen. Tack Sandra och gänget. Under de sista veckorna så har vi stannat till vid våra relationer på olika sätt. Utifrån vår visionsformulering, som Karin sa i början här, hela evangeliet till hela människan under hela livet. Där den första söndagen så var det ett, på något sätt, fokus på mig själv, att det är mycket om självbild. Det är okej att vara människa. En sund gudstro är människovänlig. En sund gudstro är människovänlig. Är den inte det, då är det någonting som skevar lite grann som man får fundera över. För att Gud vill inte göra dig till en andlig version av dig själv och bli någonting annat, utan Gud vill göra dig till en sann version av dig själv. Så att vi behöver inte vara rädda för att dra oss nära Gud och tänka att nu vill han göra mig konstig, utan han vill göra mig mer till den jag är skapad att vara. Så du ska inte bli någonting annat än en sann människa. Söndag 2 talade vi om myten om andras relationer. Att inte gå runt och tro att alla andra umgås så förtvivlat mycket med alla andra. Och det är bara jag som inte har en massa inbjudningar. Liksom, vart är mitt inbjudningskort? Det är bara jag som inte får något. Aldrig någon som bjuder hem oss. Utan sanningen är mer att vi står nästan allihopa i den här lite ensamma follan. För vi umgås inte så mycket som vi tror ibland att alla andra gör. Och faran, om jag omfamnar den myten lite, det som inte är riktigt sant, det blir ju att jag skapar ett utanförskap där jag tror att det är jag som är, det är liksom, jag skapar ett utanförskap som inte är riktigt sant. Och då att i det, istället för att sitta och vänta på när kommer min inbjudan? Vem ska visa gästfrihet mot mig? Ta ett kliv ut ur det och istället vända mig till någon och bjuda in. Inte tänka, vad kan någon göra för mig? Utan vad kan jag göra för någon annan? Och sen förra söndagen så tog vi lite grann ett steg ut in i det mera gemensamma, att tänka ett större vi, eller en stol till, lite elastiska relationer, hela tiden tänka, vem kan jag inkludera? Finns det någon fler som vi kan ta med hem, bjuda in i vårt kompisgäng, i vår cellgrupp, att öppna upp lite grann och tänka den här extra stolen hela tiden? Att på något sätt våga sträcka sig ut till en människa. Och det här är så viktigt, för att tron på Jesus, det är ju inte bara en teologisk fråga, utan det är också en väldigt social fråga. För att de flesta som kommer till tro på Jesus och bevaras i den tron gör det tack vare goda relationer. För vi behöver varandra. Och tvärtom, de flesta som lämnar, åtminstone lämnar kyrkan, men ofta så följer, alltså tron har svårt att överleva stark och levande på egen hand, gör det på grund av att det brister i relationer. Det är någonting som har gått sönder. Det är ju få, jag känner ingen människa som har vaknat upp en söndag morgon och sagt så här, nej, jag ska inte gå till kyrkan idag. Och aldrig mer, för nu tror jag inte på Gud längre. Utan ofta så blir det en fnurra på tråden. Liksom Karin säger någonting. Det här var inte bra, det gjorde lite ont. Så nej, jag kommer inte imorgon. Och så kommer jag inte nästa söndag heller, för då ledde hon gudstjänsten. Ska hon stå där fram och leda gudstjänsten som säger sådär om mig? Och så gör det lite ont och så drar jag mig undan. Och sen så är jag på väg bort. Därför är relationerna så viktiga. Och tänka inkluderande ett steg till. Och i det här så har det varit en del mest fokus. Liksom det börjar i mig och sen så lite grann hur jag ser på dig. Och sen så lite grann ett vi. Så ganska mycket fokus på, kan vi säga, de inre relationerna. Bygga familjen, kyrkan, den här gemenskapen. Och det är ju så viktigt. Men vi har ju också en, ska vi säga, en till riktning, eller vi fortsätter den riktningen, ett annat uppdrag. Att tron ska ges vidare till en människa till. Som idag inte tror på Jesus. Och du som är här idag, som inte riktigt vet om du tror på Jesus eller inte. Du kanske är nyfiken, du kanske är på väg. Eller så gick du hit idag bara för att vara artig mot någon som bjöd in dig. Det är helt okej, du är supervälkommen ändå. Jag vill att du ska veta redan innan du säger ja till Jesus. Det är bra att det inte finns något finstilt längst bak. Jag säger yes, det här köper jag. Och sen så bara, ja du förresten, det var det här också. Utan det som står i det stora kontraktet det är att vet du, Jesus vill frälsa dig. Han vill ge dig nytt liv, evigt liv. Säga yes, du är mitt barn. Och så fortsätter nästa rad. Men inte bara för din skull. Det stannar inte med dig. För att jag vill att den tro som föds i dig, det ska ges vidare till en till människa. Så det är inte bara för din skull. Inte bara för min skull att åh, han älskar mig. Yes, han vill välsigna mig. Han älskar mig. Och så vill han att det som jag har fått ska ges vidare till nästa människa. Så du som är här idag som inte tror på Jesus, jag vill att du ska veta det från början. Och det kommer handla om det nästa steget idag. Det som är från dig och till nästa människa. Oavsett om du har beslutat dig för Jesus eller inte. Det är därför som mission alltid har funnits i den kristna kyrkan. Eller evangelisation kallar vi det om det är innanför landets gränser av någon anledning. Och i det här så har vi ju Jesus som liksom ursprung och föredöme. I Lukas 19 står det: Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jesus levde ju inte bara i någon slags egen andlig bubbla. Här är jag och mig och mitt och jag gör lite grejer. Och sen så har jag mina närmaste, min klubb. Och nu ska vi ha det mysigt här. Han levde i det också, ja. Men mycket av hans liv med lärjungarna också, han tog ju mycket tid att vara med lärjungarna. Men mycket av deras skola handlade också om att, hörni, nu är vi här, eller hur? Nu har vi mysigt, eller hur? Ja, nu har vi mysigt, Jesus. Ska vi stanna här? Nej, vi ska fortsätta ha mysigt. Där, med alla dem. Men vadå, det är ju 5000 pers här. Yes, nu ska vi ha mysigt och möta deras behov. Blicken var hela tiden ut mot en människa till. Och Gustav, gå tillbaka ett snäpp. Vi kan se det här i Jesus på något sätt. Hur han är så trygg i sin självbild. I Johannes läser vi att han visste att han hade utgått från fadern och att han skulle återvända till fadern. Han hade sin självbild och sitt uppdrag klart. Och så byggde han inåt. Det här byggde han med sina lärjungar. Hörrni, nu tar vi hand om varandra, uppmuntrar varandra. Yes, här bygger vi. Det hade han också. Kan du ta nästa bild? Tillbaka till Lukas 19. Men det var också steget ut till människor som ännu inte visste vem Jesus var eller varför han hade kommit. Så att möta den världen. Och Jesus säger när i slutet av sitt liv, när han vid tillfälle ber för sina lärjungar, så ber han till fadern så här i Johannes 17. Så som du, fader, har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Så Jesu liv, Jesu uppgift, den gav han vidare till sina lärjungar då, och det gäller fortfarande. Så du och jag är sända på samma sätt som de 12 var sända av Jesus att fortsätta hans tjänst, att beröra en värld, betjäna en värld, att älska en värld. Det vi sjöng alldeles nyss i den här sången. Fyll mig med ditt hjärta och led mig vid att älska andra precis. Led mig vidare att älska andra. Det var vad Jesus gjorde. Han fyller oss och så vill han leda oss ut att betjäna en värld. Och i det här steget ut då så tänker jag så här, som jag också har i vår visionsformulering, att det är till hela människan. Hela evangeliet till hela människan. Med allt vad det innebär. Du och jag bär på så mycket olika erfarenheter. Ju längre du har levt, desto större ryggsäck bär du. Av kunskap, erfarenheter, goda och dåliga. Vi hade en eftermiddag här igår, en föreläsning om skam och skuld. Härligt ämne. Jättefascinerande var det, spännande bara den. Men alltså vi drabbas ju av saker, det händer grejer. Du och jag är människor med allt vad det innebär. Så vi bär på en ryggsäck. Och därför tänker jag så här, det är inte själar som Jesus frälser, utan det är människor med allt vad det innebär. Sagt, ju längre du har levt, desto större och ibland tyngre ryggsäck bär du. Paulus, han visar vid olika tillfällen att han har förstått det här, att det är inte, alltså om det är själar, om det bara är någon slags inre liten prick här i Sandra som ska frälsas, där själ, där hit, och så Jonas en liten prick där, och sen, nej vänta, du samma för mig, vi tar Aron här. Det är en liten själ som ska frälsas. Så här, ja, men då hittar vi mallen för hur frälser man en själ. Men det är ju inte det, det är ju människor. Och kollar vi på Sandra och Jonas och Aron, så är ju tre väldigt olika människor och olika ryggsäck, bagage, kunskap, brist på kunskap, erfarenheter. Paulus, när han säger så här om sin tjänst ut till andra människor: eftersom jag är fri, oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som de som står under lagen för att vinna den som står under lagen. Och så går han vidare: för de svaga har jag blivit som svag, för de starka har jag blivit allt för att vinna någon. Vad gör Paulus? Är han en mästare på att liksom fuska till det, fejka, gå in i någon roll? Nej, jag menar att han är en mästare på att ta människors liv och situation på allvar. Han möter människor där de är, i olika kulturer, i olika liksom förståelse, traditioner. Att jag kan inte prata med den människan på samma sätt som den människan. Jag tänker så här, om Jesus hade kommit idag till Trollhättan, det vore rätt nice, eller hur? Om Jesus kom till, alltså, han är ju här ändå. Men ja, ni förstår. Han skulle ju aldrig dra liknelsen om det förlorade fåret idag. Varför? För det är väldigt ont om fåraherdar i Trollhättan idag. Finns det någon här inne som har får? Finns det någon av er som har i släkten någon som har får? Ja, titta! 3-4 stycken. Vilket gäng liksom. Så 4 stycken skulle vagt kunna förstå liknelsen om det förlorade fåret. Vet du, Jesus skulle börja så här: det var en som tappade bort sin mobiltelefon. Då kan ju 100% här inne relatera. Bara, nej! Tappar han sin mobiltelefon? Hela hans liv, mina lösenord, det är kopplat till banken, mina meddelanden, mina bilder. Där skulle vi känna igen oss. Där skulle Jesus möta oss. Varför? För att han möter människor. Han möter dig och mig där vi är, med allt vad det innebär. Det är inte själar som ska frälsas på något magiskt sätt, utan det är människor som möter Jesus. Och ser vi evangelierna, så ser vi det här hos Jesus gång på gång, hur han möter, liksom, där möter han, talar om frihet från pengar, här är barmhärtighet, här är någon som behöver helande, här är någon som behöver råd, här är någon som behöver förmaning. Och så möter han människor på olika sätt, för att människor är olika. Och det här har han kallat mig och dig till att leva vidare i. Och du som ännu inte tror på Jesus, men som jag hoppas innan du går härifrån idag har sagt att jag vill följa dig Jesus. Det står i kontraktet. Tron ska ges vidare till en annan människa. Och då kan man gå på inluft igen. Hjälp! Precis. Vi behöver hjälp. Och det finns hjälp att få. Du kanske tänker så här: okej, men jag har ju knappt eller precis koll på min egen tro. Just nu är den lite svaj och jag vet inte hur, men hur ska jag kunna ge det här vidare till någon annan? Jag som precis får ihop mitt eget. Hur ska jag göra? Jag kan inte. Jag är inte så frimodig. Det är få av oss som brottas med för mycket frimodighet. Eller hur? Det är få som tänker att jag ska vara så frimodig. Jag måste ju lugna ner mig. Det är få av oss som är där. Vi behöver hjälp. En bild att hjälpa dig in i detta. Tänk dig en domstol. Om man ska föra fram ett case så har man ett vittne och man har en advokat. Det är jättestor skillnad på ett vittne och en advokat. Varför? Hur mycket behöver vittnet kunna? Ingenting egentligen. För vittnet ska bara göra vad då? Jo, som de här vittnena gör i Apostlagärningarna 4 när de står inför en liten domstol. Vi kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Ett vittne berättar ju bara, jag såg det här. Jag har varit med om det här. Jag har upplevt det här. Ett vittne är ju väldigt subjektiv. För det är den människans erfarenhet. Du är kallad att vara ett vittne. Att dela med dig. Jag vet, min tro betyder det här för mig. Det här har hänt i mitt liv. Det här upplevde jag. Så här känner jag. Så här tror jag att det är. Så här fattar jag att det är. Berätta vad man sett och hört. Och vad man... Det här är min upplevelse av det. Det är vittnets roll. Det, kära vän, det är din och det är min roll. Jesus kallar dig att vara ett vittne för honom. Dela liksom. Ja, men det är bara vad jag har upplevt. Ja, precis. Du kan inte berätta vad någon annan har upplevt på samma sätt. Det här har tron gjort i mitt liv. Jag har varit med om det här. Du är kallad att vara ett vittne för honom. Ja, men advokaten då? Det fanns ju en till. Vi hade vittnet här. Okej, det är vi. Advokaten då? Vem är det? Det finns en sån också. Det är så bra. När Jesus talar om den helige ande, Jesus pratar med lärjungarna och säger så här: jag ska försvinna och så kommer jag till er. Fast det är inte jag. Fast det är jag. Det är anden han talar om. De förstår inte så mycket. Då säger han så här om den helige ande: för om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Han talar om anden. Men när jag går bort ska jag sända honom till er, och när han kommer ska han, vadå? Överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Eller om du läser en engelsk översättning, NIV, så står det så här: unless I go away, the advocate will not come to you. Ordet som översätts med hjälparen, advokat, parakletos, betyder den som stod bredvid och förde min talan, som kunde översättas som advokat. Så då finns det både ett vittne, det är du och jag, och så finns det en advokat, den helige ande, som vad då? Som överbevisar, som tar det här vittnets enkla berättelse och sätter sin knorr på det och bara, hör du Daniel, fattar du? Så bara, bam! Så smäller det till i hjärtat på Daniel när han hör mitt enkla vittnesbörd, och så blir han överbevisad. Det finns både vittne och advokat, och du behöver inte vara advokaten. Advokaten behöver vara slipad, kunnig, kunna presentera. Det är inte din roll. Eller det är bra om du är kunnig och lite slipad, men alltså någonstans, vad jag kallar till att vara ett vittne. Det här har hänt i mitt liv. Det här betyder Jesus för mig. Jag tror att jag ser det så här. Och så kommer advokaten och överbevisar i människors hjärta. Visst är det bra? Tycker ni på den här sidan att det är bra också? Det är jättebra, eller hur? Och vet du vad? Det blir bättre! Det slutar inte där. Inte nog med att jag har advokaten här som sköter allt det snygga och fina. Jag har mitt simpla vittnesbörd. Inte nog med det, utan vet du vad? Jag får hjälp att vara detta vittnesbörd. För vad då? När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Jag behöver inte ens vara vittnet själv och försöka säga kom igen nu Jörgen, utan jag får kraft att bli hans vittne. Det är ju ännu bättre, eller hur? Det är ju strålande. Det finns ett vittne och en advokat och dessutom så får jag hjälp att vara det här vittnet. Man blir lite glad, tycker jag i alla fall. Det är ju så bra. Den helige ande är vår hjälpare. Inte bara för att jag ska bli lite glad, få lite kraft liksom in i mitt liv så att jag orkar. Få en skvätt kärlek här, lite frid här. Ger han det också? Ja, men den helige ande ges för att tron inte ska stanna hos mig. Utan ges vidare till en annan människa. Att tänka inte bara en stol till utan ett steg ut. Hur kan jag med mitt liv beröra en annan människa utifrån min tro? Hur kan jag på något sätt försöka visa på Jesus för en annan människa? Så den helige ande har vi fått som en hjälpare för att möta världen, att ge tron vidare. Inte för att du och jag ska må lite bättre. Sen finns det ju så mycket i mötet med Gud när han fyller oss med sin ande som lyfter våra liv också. Men på något sätt att vi inte stannar där och tänker så här, nu känner jag mig lite nere, nu måste jag få lite helig ande i mig så blir jag lite gladare. Då tänker vi för litet. Det är för kort. Ett steg till. Och en annan hjälp som jag vill lyfta fram idag, som är min fasta övertygelse. Det är denna enkla, att vadå? Jo, att bjuda in en människa till kyrkan. Här finns kyrkan, församlingen, Guds folk, till din och min hjälp också. Varför då? För här finns fler vittnen. Här finns det flera berättelser. Här finns det flera människor som har upplevt Jesus någonstans. Ja, så här händer det. Plus, när ett vittnesbörd som jag fick i den här kyrkan för en tid sedan. En människa som var här som aldrig annars går i kyrkan och var ganska snabb med att berätta sin ateistiska hållning. Var bara här på ett gästbesök, bor på en annan ort. Och sa till mig efteråt så här, Jörgen, du har ganska många övertygade här. Yes! Det var den människan. Går aldrig i kyrkan, har ingen egen tro på Gud, kommer hit på en gudstjänst. Och reflektionen är så här, oj, du har ganska många övertygade här. Det är ju du. Du som ett vittne. Du i din relation till Jesus tillhör den stora skaran av vittnen. Så när det kommer hit en människa så är det inte bara liksom, de möter mig som ett vittne, utan dig och dig och dig och dig och dig. Det är fler vittnen som möts. Plus detta att när vi samlas, när vi lovsjunger, när vi ber, när det är många vittnen tillsammans och vi vänder oss till honom, då är det som att då är advokaten lite extra nära, eller hur? De flesta av oss, inte alla, vi funkar lite olika, men de flesta av oss, det är ju lite lättare att be och lovsjunga när vi är 200 än när man är själv i sin kammare. Det gör ju någonting liksom när vi sjunger tillsammans, vi är i bön tillsammans. Någon ber för mig, det känns som att nu är den helige ande lite extra nära, eller hur? Och jag menar, det är inte konstigt, vi har Jesu löfte på att när vi samlas i hans namn så är han mitt ibland oss. Så den helige ande är lite extra nära när vi möts tillsammans till gudstjänst. Därför menar jag, är det här en hjälp för dig och mig i mötet med en människa som inte tror. Häng med till kyrkan en gång. Varför det? Ja, men där finns det flera som jag. Ja, sen kan ju det vara positivt eller negativt. Men den helige ande är nära. Det händer någonting när vi möts. Och du som brukar gå i kyrkan, du vet att i gudstjänsten så händer ofta någonting i dig. Du berörs av Guds ande, eller hur? Den helige ande kommer nära. Du blir uppfylld, berörd. Du hör hans röst. Gud rör vid dig. Bjud in en människa och kanske händer det något. Det finns lappar ute på borden i kaféet, kanske där ute också inför påsk. Bara liksom en enkel liten påskbild. Bjud in en människa på påskdagen. Nej, men det kan jag ju inte. Det kan du visst. Vad kan de säga? Ja eller nej? Ja. Det går jättebra att ta ett nej också. Nej, jag kan inte. Nej, okej. Nej, jag vill inte. Nej, okej. Så kan man vänta ett halvår tills man frågar nästa gång. Varför? För det här är någonting som är viktigt för dig. Jag läste en bok alldeles nyligen. Han hade en sån läcker formulering där han sa så här, att vår uppgift, det är inte att frälsa, utan det är bara hälsa. Alltså, jag kan ju inte frälsa någon och inte du heller. Min uppgift kanske inte ens är att liksom sätta mig ner med Daniel och sen så förklara, du vet det här med apokalypsen och eskatologin och teodicéproblemet och sen så de här olika jesajorna, hur var det nu egentligen med det profetiska, och så kom vi in på evolutionen och Jesu återkomst och ryttaren och 666. Det blir lite svårt. Utan min uppgift kanske bara säga, tjena Daniel, eller är det bra eller? Yes. Vad gör du på söndag? Har du något då, eller? Nej, du, kom med mig. Så, nu får jag sätta igen. Kan det vara så att min uppgift inte är att försöka frälsa och övertyga och få till alla argument och slipat och klart och bara yes, nej. Det kan ju vara advokatens roll. Utan min uppgift är så här, hej Daniel, vet jag tycker om dig. Yes. Vill du komma med till kyrkan på söndag? Och så möter han flera vittnen. Advokaten är lite extra närvarande. Och när Daniel sitter här så bara, oj, det finns många övertygade här. Vad spännande. Det här var inte som jag hade förväntat mig. Jag sätter 20 spänn, eller man kanske inte får spela i kyrkan, men jag sätter ändå 20 spänn på att om du tar hit en vän som aldrig har varit i pingkyrkan förut och de kommer hit, så kommer de bli förvånade. Oj, är det så här i kyrkan? Jag slår vad med dig. Om du får hit en vän som inte har varit i pingkyrkan på 20 år och de inte blir lite överraskade, då har du vunnit 20 spänn av mig. Annars har jag vunnit 20 av dig. Ett bara bjuda in en människa. Här brukar jag vara. Är det så här i kyrkan? Wow. Bjud in en människa. Det är inte din uppgift att frälsa en människa, utan ibland bara att hälsa. Den här tron på att Jesus ska nå en till, den är ju en så central del av liksom vad Jesus är och gör i oss. Vi som församling bär det här som övertygelse. Det är ju därför som nu till, om man säger från och med sommar, så utökar vi våra tjänster lite grann. Henrik och Josefina, en familj här från församlingen, Henrik är anställd här. När de kommer hem från sin utlandsvistelse, då ökar vi hans tjänstgöring här i kyrkan lite grann för att bara på något sätt rikta sig ännu mer ut på olika sätt. Vi vet inte riktigt hur det ser ut än. Socialt, evangelisation, liksom det steget ut där. Varför? För Jesus ska få tag på en människa till. Det är en sån central del i detta. Och här kan du vara med redan nu. Var med och be för det. Att vi som församling får vara det här ett steg ut. Be för Henrik i liksom, det han får vara med och bygga upp. Du kanske ska vara med på något sätt och bära och hjälpa och göra i det. Och så kan du redan nu vara med och ge av dina pengar. För det kostar. Det är inte gratis. Men vi känner så här, det är så viktigt så det får kosta. Man brukar säga att evangeliet är gratis men det kostar att få ut det. Var med och ge generöst redan nu. Varför? Så att det kan nå till en människa till. Därför gör vi det här. Det är snart påsk. Ta en lapp. Bjud in till cellgrupp, till gudstjänst. Ibland bara hälsa. Och sen så är det Jesus som får se till att frälsa människor. Hela evangeliet till hela människan. Det gäller ju hela ditt liv. De människor du möter, hela deras liv. Jesu oerhörda kärlek som förberör en människas hela existens. Tack du som är här idag som inte har bestämt dig. Jesus vill beröra hela din existens. Han vill inte göra dig konstig utan han vill göra dig hel. Han vill göra dig sann, ännu mera människa till den du skapad att vara. Vill du ge dig till honom idag? Ja, hur gör jag det? Ja, en enkel bön. Gärna tillsammans med en av våra förebedjare här sedan i samband med nattvarden. En människa som kan leda dig i en enkel bön av överlåtelse. Där du ger dig till honom. Missa inte det. Och församlingen, på något sätt församlingens födelse, pratar man om på pingstdagen. Alltså när den helige ande, när hjälparen, när advokaten faller över lärjungarna. Varför? Och ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och bli mina vittnen. Är det så att du finns här idag, kära vän, som tror på Jesus och behöver lite mer frimodighet? Finns du här? Finns du här som behöver hjälp och kraft att ta det här steget ut? Jag vet inte riktigt hur. Jag vet inte om jag vågar. Jag vet inte. Om du finns här så finns också den helige ande här och vill möta dig. Be för varandra. Sök Gud. Sök en förebedare. Öppna ditt hjärta och säg helige ande, fyll mig. Jag behöver dig. Jag behöver din kraft för att vara ditt vittne. Så att du i din tur kan använda mitt enkla liv, mina enkla ord till att överbevisa människor och föda tro i deras hjärtan. Att vi söker Guds kraft, inte för vår egen skull, utan för den människa som ännu inte har mött honom. Så vill du söka honom, vill du ta emot hans uppdrag som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Behöver du mer? Om den helige ande för att vara hans vittne idag.